God morgon, här är Ekot. Konflikten mellan Israel och Iran har fortsatt under natten, men nu har vi vår korrespondent Johan Mattias Sommarström. Vad är senaste nytt om det här?
Att det varit en sömnlös, dramatisk natt för många i både Israel och Iran, där brinnande eldklot som ettriga kometer fyllt natthimlen som lysts upp av det skarpa skenet från explosioner. Fyra omfattande vågor av anfall mot Israel, och robotar eller robotdelar från nedskjutna robotar har träffat både militära och civila mål i Israel som bostadshus. Och bilder visar hur förvridna, utbrunna bilskelett står längs gator där byggnader fortfarande brinner och där träffen fått byggnadsdelar att slungas omkring. Sent igår kväll så var delar av Tel Aviv inbäddade i en dimma av brandrök från olika härdar. I närheten av försvarsdepartementet i centrala delen av stan syntes rökpelare framför fonden av Tel Avivs karaktäristiska spegelglasförsedda skyskrapor.
Finns det några uppgifter om dödade eller skadade?
I Israel ska minst två personer ha dödats, ett 80-tal ska ha skadats i de här attackerna, och i Iran uppges minst 78 människor har dödats i israeliska attacker på drygt ett dygn. Flera av de dödade var högt uppsatta militärer som arméchefen, revolutionsgardets ledare och ledare för revolutionsgardets elitstyrka bland annat, och nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet.
Och vad kan man tänka sig kommer hända nu då på respektive sida?
Ja, det finns ju inga tecken på en uppmjukning. Det talas om vapnens och våldets språk redan just nu i en redan instabil region. Israels
president Johan Mattias Sommarström. Allt färre i Sverige ger blod, och unga män mellan 18 och 24 år är sämst på det. 1,3% i den gruppen gav blod förra året, vilket kan jämföras med 2,8% sett över hela befolkningen, visar siffror från Socialstyrelsen. Som förklaring ges att unga män oftare saknar motivation att donera blod, är rädda för nålar eller tror att det inte behövs. Så vädret idag, så får stora delar av landet soligt. Över Svealand och södra Norrland kan slöjmoln passera, och i norra Norrland mest molnigt, och där kan någon regnskur passera. Temperatur 20-25 grader, i norra Norrlands inland 15-20 grader. Och det var Ekots nyheter. I studion nu Annika Nordin.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Det här är Text och musik med Erik Skylt.
Hur starkt kan solen lysa? Hur blå kan himlen bli? Hur kan en molnfri dag som denna finnas? Och turisterna flockas borta vid palatset och katedralen. Men vi sitter här i skuggan, i denna sommardag utan slut. Lycka är att finna sitt inre Venedig. Tanken kommer ursprungligen från Marcel Proust. Det är en plats som betyder allt, men som du egentligen inte behöver besöka. Allt det här är mycket platonskt förstås. För där på det stora torget med den blåsmutsiga lagunen utanför, långt från idévärlden, där finns det risk att du blir besviken. Men ett inre Venedig, ett outgrundligt Arkadien. Jo, men nu hör jag ljuden från Markusplatsen. Här i skuggan har musikerna redan börjat plocka fram sina instrument. Denna enkla melodi, den tunna guldtråden i den mindre ensambens anspråksfulla väv. I hela mitt vuxna liv har jag lyssnat till den. Han som skrev den, han dog just här, i det yttre Venedig, i ett av palatsen som han hade fått låna några kvarter härifrån. Och denna melodi, Liebes Tod, dödens musik kallad. Det är slutet av Tristan och Isolde. Jo, dödens musik är det ju i handlingen, för det här, ja, efter det här så är ju operan slut. Och Wagners Schopenhauer-influerade syn där kärleken är starkare än livet och därför behöver döden för att kunna fullbordas. Den idén om kärleken löper förstås genom hela den romantiska operan. Men här, samma musik, fast inspelad på Markusplatsen i Venedig. I denna musik som jag alltså lyssnat på så länge kan minnas, här hör jag nu något annat. Inte kan det här ha något med döden att göra. Det spelar ingen roll vad orden säger när musiken så tydligt talar om något annat. Ja, om stor harmoni. Allt vilse som till slut finner sig själv. Och det rasslar om kedjorna i Platons grotta. Det skramlar från porslinet som kyparen snabbt samlar ihop för att erbjuda bordet till nya turister. För ett ögonblick tror jag att det verkligen är sant. Den här musiken skrevs för såna här stunder. För stark är solen. Blå är himlen med milda vindar från lagunen. Och mörkret aldrig djupare än en enkel espresso. Richard Wagners Liebestod, slutet av operan Tristan och Isolde. Och här hade vi alltså amerikanska jazzpianisten Uri Caine och hans ensemble från den fantastiska skivan Wagner e Venezia, inspelad i just Venedig på gator och torg i början av juni år 1997. Vilken fin sättning också. Piano, två fioler, cello, basfiol och dragspel. I min värld är det här albumet en skatt att ständigt återvända till. Särskilt så här i början av sommaren. Och extra betydelsefull har skivan blivit när jag under de senaste åren funderat på romantiken och den romantiska rörelsen. Det sägs ju att romantiken är på väg tillbaka, vilket verkligen är något som jag själv har omfamnat. Men som alla konsthistoriker eller musikhistoriker eller idéhistoriker vet, så kan ingen historisk rörelse återuppstå utan förändring. Det skulle i så fall bli kitsch eller pastisch, vilket är det minst romantiska som finns. I Uri Caines skiva ser jag då en öppning. Det är Wagners musik. Samme plågade Wagner, verksam i brytpunkten mellan tidig och sen romantik, där genaromantikernas friska upproriskhet och Caspar David Friedrichs stillsamma melankoli plötsligt började gå över i något annat. Ja, Wagner, Schopenhauer, Nietzsche, den sena romantiken, där döden som tema blir allt mer tydlig. I dess mest extrema form blir längtan efter mer liv då en längtan efter undergången. Och den delen av den romantiska rörelsen ska man nog akta sig för. Det är därför idén om ett inre Venedig är viktig. Och då handlar det inte så mycket om det faktiska Venedig. En plats som jag själv till exempel aldrig har besökt. Utan Venedig som idé, ungefär som den ter sig i Marcel Prousts roman. Eller i Brideshead Revisited, där Venedig ändå är platsen där den förlorade världen finns kvar. Där solen alltid skiner, där frukten alltid är mogen och nallen, Aloysius, alltid är på gott humör. Och med det inre Venedig som fond har inte Wagners musik längre så mycket med döden att göra. Det stämmer nog inte, det är bara en gissning från min sida. Men 6 gånger besökte Wagner Venedig med sin familj. Från åren 1858 till sin död den 13 februari år 1883. Sommaren 1858 slutförde han också arbetet med första akten av Tristan. Och tänk om den stora melodiska bågen, flera timmar lång, den som löper från Tristan-ackordet till Isoldes kärleksdöd. Tänk om det i grunden här finns gondoljärernas sånger. Den sorgsna men lätta sången. En alldeles lugn sommarmorgon när kanalernas vatten är helt stilla. Ja, en ny romantik, mer italiensk, som när antiken plötsligt kom tillbaka i form av renässansen. En ny romantik under en blå himmel. Thank you. Igor Levit spelade från Felix Mendelssohns Lieder ohne Worte. Här hade vi satsen i fissmål som också har titeln Venetiansk gondolsång. Och nu ytterligare en musik där staden Venedig är huvudperson. Musik ursprungligen skriven för flöjtsolist, men här är en version för violin och stråk orkester, largosatsen från konsert i B-dur av Venedigs store tonsättare Antonio Vivaldi. En ny romantik, lik den som Marcel Proust drömde om i sin tanke på ett inre Venedig. Världen var redan då modern. Flygplanen dånade över slätt norr om Paris där tåget mot Balbec tuffade fram genom grönskan. Och Eiffeltornet var redan en triumf och stålet och krigets 1900-tal stod för dörren. Men den som drömde om ett inre Venedig drömde om fred. Jag drömde om en fördjupad livskänsla där det egentligen aldrig var teknisk utveckling eller vetenskapliga landvinningar som var det stora hotet, utan en borgarklass som tog arvet från Venedig, det vill säga tanken om en konst som kunde vittna om det himmelska. Jag som tog den tanken och gjorde den till en identitetsmarkör, vilket nog är det mest livsdränerande som kan ske. Men en ny romantik, ett inre Venedig. Det är som när huvudpersonen i John Williams roman Stoner av en händelse får höra en sonett av Shakespeare. Och det kommer förändra hans liv. Han är den enkle pojken från den amerikanska landsbygden. Till Europa kommer han aldrig, än mindre till Venedig. Men han behövde aldrig förflytta sig rent fysiskt. För konsten, i dess vidaste bemärkelse, hade gjort den förflyttningen åt honom. Det räckte med några rader. Och på en kvart, under en lektion i klassisk engelsk litteratur, hade han gått från de dödas till de levandes rike. Och då spelar ingen roll att den 73:e sonetten på många sätt har samma tema som Tristan och Isolde, trots att det här skrevs nästan 250 år tidigare. I mig, säger poeten här i Eva Ströms översättning, i mig ser du en sådan skymningsstund. Du ser i mig en årstid. Det gula löv på kvistar darrande i köld och regn. Och det stora, ja det romantiska kan man väl säga, även om det då inte handlar om tidsepoken. Ja, det stora är just det här i mig, likt Johannes evangeliets jag är. Det är så poeter och magiker och profeter har formulerat sig i alla tider. Det handlar om förbindelse mellan det inre som ofta är så svårfångat och det yttre som är vårt gemensamma och därför ett så kraftigt verktyg. Vad jag önskar att också jag hade en sån förmåga, just för att det skulle lindra något som alltid varit en sån plåga. Att inte lyckas göra sig förstådd. Men att då kunna säga något som Shakespeare gör i den 73:e sonetten. I mig ser du, ja solnedgång, glöd efter brand, aska och valvruin. Kanske var det därför som Marcel Proust återkom till det här med Venedig. Som en modernare form av samma sonett. I mig ser du ett inre Venedig. I mig ser du en blå himmel. I mig ser du lugnt vatten, alla kanaler och båten jag sålde. Den som var blå och läckte när man gick på kryss. Nu ligger den förtöjd vid bryggan nedanför det vackraste palatset.
Thank you.
Många med mig, ja, det känns ibland som hela den klassiska musikens värld är enad just i den här frågan. Adagiosatsen från Franz Schuberts cellokvintett i C-dur. Här har vi en av musikhistoriens största mästerverk. På samma nivå som Beethovens tredje symfoni, förspelet till Tristan och Isolde eller hela Mozarts Trollflöjten. Och så underbart de spelade. Emerson-kvartetten förstärkta med Mitislav Rostropovich på cello.
Thank you.
Ja, ett inre Venedig handlar om, och om en ny romantik återfunnen likt antiken i slutet av 1400-talet, men befriad från det tungsinta oket som lades över konstyttringen mot andra delen av 1800-talet. Nu hade vi visserligen ingen av romantikerna här alldeles nyss. Musiken sägs vara skriven i slutet av 1770-talet i Venedig, vilket gett stycket dess namn, Sinfonia i D-dur, den venetianska. Nej, inte en romantiker, men en figur som förekommer i en av de mest romantiska filmer som någonsin spelats in. Framförallt för att det handlar om en konstnärs odödliga geni och upphöjdhet och hans rivals tillkortakommanden. Jag vet att musikforskarna säger att vi har fel, men jag säger som min fru när det kommer till filmen Amadeus. Jag utgår från att det rör sig om en dokumentär. Ja, när det kommer till medelmåttan Antonio Salieri tror jag nog Milos Formans berättelse är rätt så nära verkligheten. Visst hör man det lugna kluckandet från Venedigs kanaler i den här musiken. Men är musiken stor? Hör man något som kommer i närheten av Mozarts eld? Jag är tveksam. Andra satsen från Antonio Salieris venetianska sinfonia i D-dur. Spelade gjorde London Mozart Players under ledning av Mattias Bammert. Heaven looks through you. There's a life I choose. I've been gone since June. There's nothing we can't do. Don't tell me it's too soon. Another night in ruins. Sunbeams fill the room. So let's change the view. Let's burn down the sun. Your eyes tell me it's too soon. And I-
your dirt, I'm your love. I'm your dirt, I'm your love.
Vad var nu det här? Jo, Yung Lean med den nya låten I'm your dirt, I'm your love. Svenske Yung Lean, eller Jonathan Leandor som han egentligen heter, en av landets största indie-exporter de senaste åren. Vi som samtidigt är intresserade av lite äldre kultur känner honom också som författaren och kulturskribenten Kristoffer Leandors son. Kristoffer Leandor som liksom sammanfattat nästan allt jag försöker säga i essäboken Längta hem, längta bort. Jo, men det är väl det som allt handlar om. Romantiken, gammal eller ny. Venedig, inre eller yttre stad. Ge mig vad som helst. En väg ut. Vart du vill, så fort du kan. Vad som helst. Bara det för mig ett steg längre bort från tidens tyranni. I've been out on that open road. You can be my full-time daddy while I'm gone. Singing blues has been getting old. You can be time, baby, hot or cold. Don't break me down. I've been traveling too long. I've been trying too hard. Quit one pretty song. I hear the birds on the summer breeze. I drive fast. I am alone in midnight. Been trying hard not to get into trouble, but I got a war in my mind. So I just do it light or dark. Don't leave me now. Don't say goodbye. Don't turn around. Leave me high and dry. I hear the birds on the summer breeze. I Lana Del Rey med Ride. Och då är veckans text och musik slut. Det här var faktiskt vår säsongsavslutning. Nu väntar 10 veckor med repriser. Och så är jag tillbaka med nya program den 24 augusti. Tekniker är Astrid Ankar Krona. Och det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.